والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alltså i den svenska, i den engelska översättningen så står purification tahara. Först och främst så definierar han tahara. När vi pratar om tahara framöver, vad är det för någonting? Så säger han tahara, enligt sharia så är tahara, innebär tahara att man upphäver ett orent tillstånd. A state of ritual impurity, det som på arabiska heter hadath. Och det är det tillstånd som finns när man behöver göra wudu eller osel. Alltså det större orena tillståndet eller det mindre orena tillståndet. Det är det första som innefattas av tahara. Det andra är removing filth, alltså att ta bort najasa, ta bort smuts. Och definitionen av exakt vad som är najasa kommer att komma lite längre fram, inshallah. Och det tredje, liknande saker. Alltså saker som inte är att ta bort najasa och inte heller att göra wudu eller osel. Alltså obligatorisk wudu eller obligatorisk ghusl, men som påminner om det, så som till exempel att göra ghusl för fredagen, det är sunna, det är inte obligatoriskt, eller att förnya sin wudu. Att förnya sin wudu när man redan har wudu och vill be, så är det rekommenderat att göra om sin wudu, och därför så är det därför är det rekommenderat att man gör wudu även fast inte obligatoriskt, så det är sunna också. Så att allt det här innefattas av ordet tahara. Därefter skriver Imam Nawawi rahimahullah, han skriver att tahara, man kan bara rena sig genom att använda, som han säger på engelska här, plain water, och på arabiska ma'un mutlaq. Ma'un mutlaq innebär alltså när man vill göra wudu eller när man vill ta bort najasa eller när man vill göra osel, så kan man bara göra det med vatten. Det går alltså inte att göra med någonting annat. Det går inte att göra med någonting annat. Och vatten, när man pratar om vatten, när man pratar om plain water eller ma'un mutlaq, så betyder det sånt vatten som man inte skulle kalla för någonting annat om man såg det. Om man känner till, om vi har, så att om jag däremot lägger i en tepåse i vattnet och tar upp den och frågar er, vad är det i glaset? Om ni inte längre säger att det bara är vatten, utan om ni säger att det är te, om det har förändrats så pass mycket att ni inte skulle kalla det vatten, då betyder det att det inte längre går att använda till wudu. Och det är det som avses här med plain water. Purification is only valid with plain water. Alltså det går bara att göra wudu, ghusl eller ta bort najasa med vatten. Och beviset för det som shafiiterna har använt, att det inte går till exempel att ta bort najasa med någonting annat, att det inte räcker med att skrapa bort najasa, att det inte räcker att ta bort najasa med läsk eller att tvätta bort en något smuts med te till exempel, det är för att Allah som att säger i Koranen وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, att vi har sänt ner från himlen renande vatten. Tahur betyder dels att det är rent, men också att det är renande. Och det är det här som de shafiitiska lärda har sagt, att det är bara vatten som har den egenskapen, att den både är ren och renande. Därefter så säger han för så han säger att det är bara möjligt att rena sig med vatten, alltså plain water, inte med, och sen så nämner han tre saker här, vatten som har förändrats av någon anledning eller använts. De tre sakerna som kommer nu, sånt vatten kan man alltså inte använda. Det första han nämner är vatten som tidigare har använts för tahara, det vill säga vatten som redan har använts en gång för att ta bort najasa, eller har använts för att göra wudu, eller har använts för att göra ghusl. Sånt vatten kan man alltså inte använda igen. Utom med undantag, som ni ser inom parentesen, det ska jag också nämna här. De här parenteserna, de hör inte till Imam Nawawis text. Utan så fort det finns en parentes, så står det stora R-et för, innan parentesen som ni ser där. Det stora R-et, det står för, ni som har kommit in sent och inte förstår, det finns en text, om ni klickar på länken där som finns, så kommer ni till texten. Vi följer den texten. Det stora R:et står för The Reliance of the Traveler. Så då kommer noterna från den boken. Om det finns ett litet N så betyder det att det är Sheikh Nos, alltså översättarens egna kommentarer. Och allting som står utanför parenteserna, det är alltså Imam Nawawis ord. Så att det första som man nämner, alltså om man har använt vatten innan, om det har använts för wudu, så kan man inte använda det vattnet igen. Och inom parentes så skriver man, utom om man samlar ihop det vattnet eller lägger det vattnet i man lägger tillbaka det i någonting i ett större, så att vattnet sammantaget är 216 liter eller mer. Och vi kommer att komma till varför just 216 liter alldeles strax, inshallah. Men så om man har gjort vodå med vatten, om du har till exempel haft en liten behållare och du har gjort vodå ur den och använt den och sen så har vattnet droppat ner tillbaka i den, så kan du inte använda det vattnet igen. Det är i alla fall det som det här betyder. Det andra, det är om vattnet har förändrats. Och förändrats, som man skriver där inom parentesen, om det har förändrats till smak, färg eller lukt, så att det inte är lätt, så att det inte längre kan kallas vatten. Så som sagt, om du stoppar, om du pressar citron i en kanna så att färgen och lukten förändras, eller bara färgen eller bara lukten förändras, så att det är så pass mycket förändrats att du inte längre skulle kalla det bara för vatten, då kan du alltså inte längre använda det till wudu, till åser eller för att ta bort najasa. Och sen skriver han a throughout mixture, alltså om vattnet har förändrats på grund av att någonting har lösts upp i det. Och varför nämner han throughout mixture? Jo, för att utesluta om det har förändrats av någonting som har hamnat i vattnet som inte löser upp sig. Som till exempel om man lägger en hel citron i vattnet. Då kanske vattnets lukt förändras, men den förändringen påverkar inte, därför att den har inte förändrats på grund av att den har löst upp sig, utan det bara förändras för att det har legat nära vattnet eller i vattnet i alla fall, men det finns ingen upplösning. Så att sådana saker påverkar inte vattnets renhet eller vattnets renande effekt. Och sen säger han just det, om det har blandats upp, någonting har löst upp sig, någonting rent, därför att vi pratar bara om rena saker, vi kommer prata om saker som är orena i den tredje punkten här. Men det han nämner är alltså att om någonting kommer i vattnet, löser upp sig, någonting rent löser upp sig i vattnet som vanligtvis kan undvikas, alltså som vanligtvis inte finns i vatten, som till exempel mjöl eller saffran. Så att om vi har saffran som faller i vattnet, eller om man lägger i saffran i vattnet, så att vattnet förändras till färg, smak eller lukt så pass mycket att man inte längre skulle kalla det för vatten, då kan man alltså inte längre använda det. Vattnet är fortfarande rent, men det är inte renande längre. Så du kan ju använda det om du vill dricka det, eller om du vill göra någonting annat med det, så är det tillåtet. Men man får inte använda det till vodå eller någonting annat. Och när han säger det längst ner, så säger han which could have been avoided, och sånt som alltså kunde ha undvikit, man kunde ha undvikit att det hamnade i vattnet, eller sånt som vanligtvis inte finns i vatten. Det var för att utesluta saker som vanligtvis finns i vattnet och förändrar vattnet, som till exempel alger. Om du har alger är rena, de kan lösa upp sig i vattnet, vattnet blir grönt, det blir så pass grönt så att du inte säger att det är rent vatten längre, men det går fortfarande bra att göra wudu i det vattnet. Varför? Jo, därför att alger finns vanligtvis i vatten. Och samma sak om vattnets färg har förändrats på grund av att det finns lera i botten, och att man trampar i botten så att vattnet blir grumligt, det går fortfarande att använda det vattnet till wudu. Och i nästa punkt, nu pratar han om vatten som, punkten innan, alltså i tvåan, så pratar han om vatten förändras av någonting rent. I den tredje punkten nu så kommer han att prata om när vatten förändras av någonting som är orent. Så orent vatten, om det är mindre än 216 liter, om det är mindre än 216 liter. Och 216 liter, det har tagits från en hadis där profeten sallallahu alaihi wasallam säger idha kan al-ma'u kullatayni lam yahmil al-khabath, att när vatten överstiger på latin, och det är ett mått, och det måttet är det som motsvarar 216 liter. När vatten överstiger 216 liter så påverkas det inte av najasa. Och i en annan hadith så säger profeten innal ma'a la yunajisuhu shay illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Att vatten kan inte smutsas ner av någonting utom det som ändrar dess lukt, smak eller färg. Så att i Shafi-skolan så de lärda har förenat de här två hadiserna genom att säga den första hadisen där när profeten säger att om vattnet överstiger 216 liter så påverkas det inte av najasa. Det som är underförstått då, det är att om det är mindre än 216 liter så påverkas det av najasa. Och det är därför som han säger här i Imam Nawawi att om du har mindre än 216 liter vatten och najasa faller i det. Och sen i kommentaren där så ser ni, om du har mindre än 216 liter så blir det orent bara av att komma i kontakt med najasa, oavsett om vattnets lukt, smak eller färg förändras. Så att om najasa faller i vatten som är mindre än 216 liter så blir det orent, oavsett om smak, färg eller lukt förändras. Ett undantag till den här regeln är när man har så pass liten najasa att det inte ens går att se med ögonen, som kanske faller i vattnet. Då påverkar det inte. Så det är om man har mindre än 216 liter. Om man har 216 liter eller mera så blir det inte orent bara av att najasa faller i det. Men däremot om det är så pass mycket najasa så att färg, lukt eller smak ändras. Så att om vi har till exempel en liten sjö, och om man har på många landställen till exempel så finns det små sjöar, och på många ställen så har de förbjuder, man får inte ha vattentoaletter på sådana ställen, så det är där tanken töms rakt ut i vattnet. Men på en del ställen gör man det i alla fall. Så att om man tänker sig en sån liten sjö där urin och avföring går ut i sjön så pass mycket så att att vattnet börjar lukta illa eller att färgen förändras, då kan man alltså absolut inte göra odo i den sjön. Men om man nu säger att man sätter stopp för det, och det är det han pratar om nästa gång här, men om förändringen försvinner av sig självt, alltså antingen att den försvinner av sig själv helt och hållet eller genom att man häller på nytt vatten så att förändringen försvinner, då kan man använda det till wudu igen. Så nu vet inte jag hur pass klart det här har varit, men jag har några frågor i samband med det här som jag pratat om, som jag tänkte ställa, och sen så får ni, om det är någon som känner sig manad att svara, så svara på dem. Den första frågan är: om vi har ett badkar till exempel, ett badkar som är fullt med vatten, och nu har vi mätt idag faktiskt, för jag har lite olika åsikter om hur mycket vatten som ryms i ett badkar, men det ryms ungefär 300 liter vatten i ett fullt badkar. Ett normalt stort badkar. Så om vi säger att vi har ett badkar som är nästan helt fullt med vatten, och sen så har man barn som badar i det, och sen så ser man till exempel att något av barnen kissar i badkaret, men man märker det finns ingen förändring i lukt och ingen förändring i färgen, och så antar vi att det inte finns någon förändring i smak heller, utan det ser fortfarande ut precis som vanligt vatten. Nu är frågan, är det här vattnet rent eller inte då? Nu är ni alla blockerade så ingen av er kan svara på frågan. Jag kanske kan be moderaterna ta bort blockeringen. Jag får gärna skriva, för jag vill, det viktigaste är att jag förstår att ni har Det viktigaste är att jag förstår att ni har förstått det jag säger. Därför det här kan vara lite svårt att förstå, speciellt som jag kanske är lite. Så det är något som jag uppfattar det, så är det rent. Håller ni med, ni andra, eller håller ni inte med? Jag har fattat med 263. Rent, jag med. Rent, rent, rent. Ingen som tror att det är orent. Ja, det är bra. Ni har rätt allihopa. Varför är det här viktigt då? Jo, det är viktigt. Inte för att man har lust att göra vodå i det vattnet, även om barnet har kissat där. Men varför är det viktigt? Jo, därför att det kan vara så att barnet reser sig upp alldeles blöt. Och sen så springer han eller hon rakt genom hela lägenheten med blöta fötter. Så att då blir var än den här lilla parven har satt ner sina fötter, så blir det orent. Och det är inte så roligt att göra rent det. Så därför är det ganska viktigt att veta. Men annars så är det inte. Det är inte för att göra vodå i det vattnet. Om vi säger så här, om vi har en brunn och det simmar grodor i vattnet, är vattnet rent då? Ja, är det någon som säger. Håller ni med? Grodor finns i vatten. Ja, ni är luriga ni. Ja, det stämmer egentligen. Alltså själv, det är en sak som jag glömde att nämna. Det var bra att det kom upp här. Om man inte vet om vattnet är rent eller inte, då utgår man alltid utifrån att vattnet är rent. Så om man är osäker, om man kommer någonstans och man undrar, är det här vattnet rent eller inte, så utgår man alltid ifrån att vattnet är rent. Det här är ju, det kan ju kännas som, det här är inte så angeläget. I Sverige så skruvar man på kranen och så gör man vodå. Men många gånger så befinner man sig faktiskt i situationen, även om man åker ut på landet, eller man åker ut och kampar, eller man är på picknick, eller vad det nu kan vara, så kan det vara en situation där man inte har vatten. Och dessutom är det en bra träning för att lära sig att tänka så som de rättslärda tänker. Att man utgår ifrån, alltså man försöker förstå hur de har tänkt. Så att den regel i det här fallet är att vatten alltid är rent tills motsatsen bevisas. Men då är frågan, vad gör man då om man är osäker på om det är 216 liter eller mindre som det har fallit när det rör sig? Därför att nu har vi två regler som krockar med varandra. Den första regeln är att vatten alltid är rent tills motsatsen bevisas. Den andra regeln är att i det här fallet, om vi håller på och fyller ett badkar till exempel, så är det ursprungliga tillståndet nu att vi inte har 216 liter förrän vi är säkra på att vi har det. Så att om man är osäker, då har man egentligen mindre än 216 liter. Så om ett barn skulle kissa i vatten och så är man inte säker på, är det 216 liter eller inte?
Hörs det bättre nu? Jag kanske hade mikrofonen lite långt bort från. Bra.
Jo, så att vi har dels en regel som säger att vatten alltid är rent. Dels har vi en annan regel som säger att det ursprungliga tillståndet i det här fallet är att du inte har 216 liter. Därför att du började från noll. Och då är det ursprungliga tillståndet att du inte har 216 liter förrän du är säker på att du har fått mer än 216. Men i det här fallet har de rättslärda sagt att regeln om vattnets renhet går före. Så därför så anses vattnet vara rent i det här fallet, om vi har en sån situation. Då ska vi se. Men då, jag hoppas att ni har fått att det är klart här. Så att vi har, som sagt, en kort sammanfattning av det här. Tahara på arabiska, det som är med tahara, det är wudu, det är ghusl, och det är att avlägsna najasa. Men det innefattar även sunna ghusl och sunna wudu. Och för att kunna göra wudu och ghusl och ta bort najasa, det går bara att göra med vatten, ingenting annat. Det går bara att använda vatten.
Och som vi sa, när vi pratar om vatten så pratar vi om det som kallas vatten. Det som vi skulle kalla för vatten. Vi skulle inte säga att det är vatten med citronsmak, eller vi skulle inte säga att det är Ramlösa. Vi skulle inte säga att det är melonvatten, utan bara vatten. Och det går alltså inte att använda vatten som tidigare använts för att göra vudu eller ghusl. Och det går inte att använda vatten som har förändrats av någonting rent. Om det har förändrats av någonting rent så pass mycket att vi inte längre skulle kalla det för vanligt vatten, så kan man inte använda det för att göra vudu, ghusl eller ta bort najasa. Och om du har kommit i kontakt med någonting som är najis, smutsigt, och vi kommer att komma till det lite senare, vad det som är najis. Om du har kommit i kontakt med någonting som är najis, så kan man dela upp det i två kategorier. Dels om du har mindre än 216 liter, och dels om du har mer än 216 liter. Om du har mindre än 216 liter så, och det faller när jag säger det, så går det inte att använda, oavsett om färg, lukt eller smak har förändrats. Om du har mer än 216 liter så går det att använda, utom om färg, lukt eller smak har förändrats. Så det är en sammanfattning av det kapitlet. Är det någon som har några frågor om det? Bra, men då, ja okej, varsågod. Nej, det sa jag, har någon fråga. Frågan är om man ska använda tvålunda ghusl. Bra fråga, jättebra fråga. Man kan alltså inte använda, det går bra att använda tvål om det till exempel duschar. Så går det bra att använda om du använder duschen för att till exempel skölja bort tvålen. Huvudsaken är att när vattnet når huden, att vattnet är rent då. Så att om du använder duschen, så ofta så sköljer man ju bort tvålen, och sen så följer du på rent vatten, alltså oblandat vatten som kommer på huden, så det går alldeles utmärkt. Samma sak om du gör ghusl innan du använder tvål, det går ju också bra. Men det är en bra fråga, därför att om vattnet har blandats med tvål så pass mycket så att det inte längre skulle kallas för vatten, så skulle det inte räknas. Men som sagt, använder man en dusch så är det så att det, vattnet sköljer bort tvålen först, och sen så kommer det rent vatten på, så det går bra, inshallah. Nästa fråga. Frågan var vad det var som gällde om det var osäkert hur mycket vatten det var och något orent kommit i. Jo, då gäller fortfarande, alltså om det kommer någonting orent i vattnet utan att färg, smak eller lukt förändras, om man är osäker på hur mycket vatten det är, då utgår man ifrån att det är rent fortfarande. Men det är alltså bara om man är osäker på om det är 216, alltså om det är där omkring. Inte om du vet att du har du har bara 5-10 liter i badkaret och det faller ner där, då är man ju säker på att det är mindre än 216. Det är först när man blir osäker, alltså är det runt 200 eller 300 liter nu, eller är det 150 eller 250 liter. Det är där då utgår man ifrån att det är rent fortfarande. Bra, var det några fler frågor? Då går vi vidare, inshallah. Nu har vi kommit till det kapitlet som handlar om najasa, alltså vad är det som är najasa? Pratar ibland översätts det med smuts, men alltså smuts är ingen bra översättning. Det finns olika sätt att definiera saker på. Den bästa definitionen är egentligen den som går ut på att man räknar upp allting som ska ingå i definitionen. Och Imam Nawawi nämner de flesta saker här. Det är inte en heltäckande lista, men han nämner de absolut viktigaste sakerna här. Så att han gör en definition helt enkelt genom att räkna upp. Alltså najasa är, och sen så stolpar han upp en rad olika saker som är najasa. En annan definition av najasa skulle kunna vara majamnu sihhatus salat haythu la murakhis, alltså det som hindrar bönen från att bli giltig om det inte finns en anledning. Och det är en väldigt svår definition, därför att vet man inte, man måste på något sätt som kräver det att man vet vad som hindrar bönen från att bli giltig. Så det här är egentligen en bättre definition där man stolpar upp precis vad som är när det är. Så det första han nämner, det är blod. Och att bloden är det är en hadis där en av profetens och sina fruar frågade vad hon skulle göra när menstruationen hade tagit slut. Och då sa han att tvätta bort blodet och göra åsel. Och i sharia, när profeten s.a.v. har beordrat någon att tvätta sig, så tyder det på en av tre saker. Dels att det kan vara najasa, dels att det kan vara hadas, alltså hadas, det som vi pratade om innan, alltså wudu eller ghusl, eller dels det som är, kallas för ett takruma, alltså att det bara är, eller förlåt, om vi inte pratar om, vi pratar om att tvätta bort någonting, alltså inte wudu och ghusl, utan dels att det kan vara som sagt najasa, dels att det kan vara någonting som inte är najasa men det är mustaqdir, alltså någonting som är äckligt bara, och dels att det kan vara ett takruma, som till exempel att tvätta den döde. Så i det här fallet, så de lärde har sagt att ta bort blodet här är en order för att det är najis. Och menstruationsblodet och allt annat, det har de sagt, det är samma sak som allt annat blod, så det måste man alltså ta bort. Det är najasa. Faller det i vatten, som sagt, som det vi nämnde innan. Och samma sak gäller, vi kommer komma till de regler som gäller för att bönen ska vara giltig. Då måste man också ta bort najasa från kroppen och från plats, från kläderna och från platsen man ber på. Och det andra som finns i Reliance of the Traveler, som inte finns i en makasi, det är var. Och det tredje är vomit, vad säger man på svenska med ett bra ord, ja, spya. Allting som har kommit ner bortom halsen egentligen och sen kommit upp igen är, anses vara spya, anses vara orent. Alltså även, alltså det som kommer från magen, även om det är sura uppstötningar, till skillnad från slem i halsen, det är inte orent. Det fjärde, flytande eller berusande vätskor, kan man säga. Berusande vätskor, till skillnad från berusande medel som är i fast form. Så berusande vätskor, som till exempel alkohol, och som Shekhno nämner här, oavsett om det är alltså alkohol som man dricker eller andra produkter som innehåller etyl eller metylalkohol, eftersom etyl och metylalkohol framställs genom en, det är en slags jäsning, samma slags jäsning som man gör när man gör vin. Till skillnad från, det här är Shekhnos åsikt, till skillnad från kemiska alkoholer. Andra kemiska alkoholer, alltså andra alkoholer än etyl och metylalkoholer, är enligt Shekhno rena. Men om man däremot har etyl och metylalkohol i parfymer eller i nagellack eller vad det nu kan vara, så anses de vara obrena i Shafi-skolan, och det är därför förbjudet att applicera dem på kroppen. Det femte, allting som kommer ut från könsorganen, från baken, är najis, orent, med undantag för sädesvätska. Med undantag för sädesvätska, som anses vara rent. Och sen nämner han female sexual fluid. Det är sådana vätskor som kommer ut när en kvinna får orgasm. Till skillnad från flytningar, vanliga flytningar, alltså sådana flytningar som inte har någon konsistens, alltså sådana flytningar som bara är, har samma konsistens, ska jag säga, som svett. De flytningarna är inte orena. Men flytningar som har färg eller som är tjockare, anses vara orena, och de måste alltså tvättas bort innan man ber. Nummer 6. Allt levande som dör av sig självt eller som dödas på ett sätt som inte föreskrivs av sharia, alla sådana djur anses vara orena. Så alla djur som självdör eller som dör på ett sätt som inte föreskrivs av sharia, som dödas på ett sätt som inte föreskrivs av sharia, är orena, med undantag för djur som lever uteslutande i vatten. Det är det han skriver, an aquatic life. Det är alltså djur som lever uteslutande i vatten. Och djur som lever uteslutande i vatten, det innebär alltså att de dör om man tar ut dem ur vattnet. En vanlig fisk till exempel, en abborre, tar du ut den ur vatten så dör den. Så de är rena oavsett om de dör av sig själva. Och samma sak gäller gräshoppor och människor. Människor, alla djur som lever uteslutande i vatten, och gräshoppor, de anses vara rena hur de än dör. Alltså de är rena när de lever, och de är rena efter att de har dött. Alla andra djur är levande, är rena så länge de lever, förutom gris och hund. Alla andra djur är rena så länge de lever, men om de, utom gris och hund, men om de dör av sig självt eller om de dödas på ett sätt som inte föreskrivs av sharia, då anses de vara orena. Och inom parentesen där så nämner han sådana djur som lever både i vatten och på land. Både i vatten och på land. Som till exempel vissa krabbor, strandkrabbor. De lever både i vatten och på land. De anses vara precis som landdjur. Det vill säga, de är rena så länge de lever, men när de dör så är de orena. Och i Sjöfiskskolan så är det inte tillåtet att äta sådana krabbor som lever både på land och vatten. Men däremot allting som kommer från havet, allting som bara lever i vatten, är det tillåtet att äta, oavsett hur det ser ut. Oavsett hur de ser ut, vilken form de har. Så sjöhästar, sjöstjärnor, de lever också bara i vatten. Allting som bara lever i vatten får man äta. Men just de här djuren som lever både på land och på vatten, som till exempel krabbor, strandkrabborna, det finns också krabbor som bara lever i vatten, de kan man äta. Men de krabbor som lever både på land och på vatten, de kan man inte äta. Nummer 7. Hund och gris och deras avkommor. Och deras avkommor säger de till exempel därför att om man skulle nu kunna tänka sig att man skulle kunna avla fram ett djur med, som har en gris till en sugga till mamma, och ett annat djur som är tillåtet att äta som pappa, så skulle det avkomman hur som helst vara otillåten att äta. Så hundar och grisar och deras avkomma är förbjudet att äta. Eller förlåt, är orena. Och de här två, som sagt, de här är orena. Det är de enda djur som anses vara orena när de lever. Allting som lever annars är rent, utom hunden och grisen. Och sen säger han, en kroppsdel som tas från ett levande djur anses vara, alltså när det gäller renhet eller när det gäller najasa, så anses den vara precis samma sak som det djuret skulle ha ansetts vara om det hade dött eller dödats på ett oislamiskt sätt. Alltså för att ge ett exempel så att ni ska förstå vad jag säger för någonting. Om man tänker sig att man har ett djur som är rent, till exempel en höna, och sen så skär man av en vinge på den hönan medan hönan lever, Det här är självklart förbjudet. Så är det ändå inte tillåtet att äta den. Den vingen är oren. Därför att man tittar på en kroppsdel som har tagits från ett levande djur. Den anses vara precis på samma sätt som om det djuret hade självdött. Och de enda saker som vi nämnde som är tillåtna eller som är rena när de är självdöda, det är fisk och det är gräshoppor och människor då. Men människor är nu pratar vi bara om renhet och orenhet. Och det har en hadith så säger profeten alltså de delar som skärs av ett djur medan det lever är anses vara dött. Och det här är som sagt det är självklart förbjudet, men även om man tänker sig en situation där vi kan säga att två djur slåss med varandra och den ena biter av eller sliter av en kroppsdel från det andra djuret, så får man alltså inte äta det. Eller, och det är inte rent. Det anses vara smutsigt. Utom om det är fisk eller gräshoppa. Eller människa. Och sen så nämner han med undantag för hår. Vad heter det? Fjädrar, päls eller ull som kommer från djur. Så man tar alltså från djur medan de lever. Till exempel om man rakar ett får, så är ullen från fåret den anses vara ren. Det går bra att använda. Samma sak om en fågel skulle tappa en fjäder, så anses fjädern vara ren. Okej, är det några frågor om det här då? Jag vet inte om jag har. Ni får räcka upp handen om ni har några frågor. Om det är någonting ni undrar över. Ja, varsågod. Frågan om jag till exempel har en patient med ett orent sår som vätskar. Nu ser jag inte vad det står. Som vätskar. Seriös. Det, vad kan det stå? Alltså jag ser inte O och Ö på den här datorn, så att det är lite svårt för mig att se. Seriös. Står det. Om jag till exempel har en patient med ett orent sår som vätskar. Seriöst och med puss och med var alltså. Ja, om det rinner var, ja. Patienten tvättar sig, sätter på ett nytt förband och utför vodo. Är bön giltig även om det vätskar i förbandet under bönen? Ja, det är den. Vi kommer att komma. Dels beror det lite på var det där förbandet sitter någonstans. Om man istället måste göra tajam, om det sitter på någon av de delarna som man måste tvätta dem med vodo. Men annars om vi säger att det bara sitter på vaden, eller om vi säger att det sitter på låren. Allting som kommer ut, all blod som kommer från en själv till exempel, och även var som kommer från en själv, det påverkar inte bönens giltighet. Vi kommer att komma in på det här senare inshallah, när vi kommer att prata om bönen. Men det här påverkar inte bönens giltighet, utan bönen är giltig fortfarande. Ja, nästa fråga. Frågan är, alltså du sa att det är förbjudet att ta på sig etylalkohol. Menar du att det är förbjudet alltid eller bara under bönen? Generellt sett så är det alltid förbjudet att medvetet smeta på sig någonting som är najasa. Det om det inte finns ett behov av det. Men generellt sett så är det förbjudet att själv smutsa ner sig med najasa. Och eftersom etylalkohol anses vara en resa i Schäferhundskolan, så är det inte tillåtet att utan anledning bara smeta det på sig. Så att i det fallet så om man till exempel har en en parfym som innehåller etylalkohol, eller om man har någonting annat som innehåller etylalkohol, så är det bäst. Det bästa är, alltså, följer man Schäferhundskolan så ska man undvika det. Schäferhundskolan har en annan inställning till syntetiska alkoholer. Men i Schäferhundskolan så ska man bör undvika det. Även i Schäferhundskolan, när det gäller till exempel parfymer och sånt, så finns det en åsikt som säger att det är okej, därför att den inte är framställd för att drickas. Men det bästa är att undvika det. Det kom en fråga där, bara jag ska svara på den snart. Vilket universitet har du utbildat dig? Och det är en viktig fråga, så därför väljer jag att svara på. Jag har studerat i Yemen, i Tarim, i Dar al-Mustafa. Och sen så hade Salih en fråga om att rengöra sår. Och det är egentligen, så gäller samma sak där då. Det är bättre om man kan hitta något, någonting annat som dödar bakterierna. Så det är bra. Men det finns även sårrengöringsmedel som inte innehåller etyl eller metylalkoholer. Men annars, i värsta fall, om det är viktigt, om man har ett sår, ett blödande sår som riskerar att bli infekterat, så kan man ju tvätta det med etylalkohol och sen så skölja av det med vatten efteråt. Det är Amina Moalla har någon fråga. Nästa fråga. Frågan är om man ska lägga förband på ett sår innan man gör det. Det beror på, som sagt, var man har. Vi kommer att komma in på det när vi pratar om tejamum sen. Men det beror på var man har såret någonstans. Ibland kan det vara avgörande, ibland spelar det ingen roll. Och det beror också på hur förbandet ser ut. Så att vi kommer att komma till det under tejamum, inshallah. Och sen kommer han till en, i texten här så kommer han till en sak. Han skriver i texten: i Schäferhundskolan så är det bara tre saker. I Schäferhundskolan så är det bara tre saker som kan bli rena. Alltså sånt som är, när det är så, han nämner två saker, så vi håller oss till två saker. Det är bara två saker som kan bli rena av sånt som har varit när det är så. Det första, det är vin som av sig självt förvandlas till vinäger. Och av sig självt här, som Sheikh Noor säger i kommentaren där, det vill säga om man inte har lagt i någonting synligt, om ingenting synligt har lagts ner i vinet för att det ska förvandlas till vinäger. Så det är det första. Vi har vin som förvandlas till vinäger blir rent om det gör av sig självt. Det andra, det är hudar som kommer från oslaktade djur. Alla djurhudar med undantag för gris och hund. Alla hudar med undantag för gris och hund kan bli rena om de garvas. Och garvas, det innebär, som ni ser i parentesen där i texten från Relangens Urträvler, det innebär att man tar bort blod, fett, hår och så vidare. Genom att man använder någonting som är frätande för att ta bort det här. Så gör man det och därefter tvättar skinnet, så anses det vara rent. Oavsett om det kommer från icke-halal slaktade kor. Och som man skriver där, Sheikh Noor, också i kommentaren där, att allt läder som man köper i affärerna är rent, därför att de är garvade och de är tvättade. Och sen nämner han också att hudar från hund och gris kan aldrig bli rena. Och han nämner också, det är en viktig poäng, om man tittar på grisläder, därför att grisläder används väldigt mycket, dels i handskar, det används också i skor. Om man tittar på lädret på grisskinn, så är det lätt att se att det finns som små porerna, alltså det är som hål i lädret. som de sitter alltid tre och tre, som är en triangel. Så att det ska man titta på. Det man kan ju fråga i affären vad det är för läder om man vill. Det är det bästa man får. Men många gånger så tyvärr så vet de i affären inte vad det är för läder. Men man kan fråga i alla fall vad det är för slags läder. Och vet de inte det så kan man säga grisläder, det är ganska lätt att känna igen faktiskt. Jag tror att det är på, jag tror att de har på Sunnipass till exempel, så har de, ja, om man går in och söker på det funktion, att de har bilder på grisläder, alltså man kan gå in och titta på. Men det är ganska lätt att känna igen det. Bra, var det några frågor om det? Jag tror att vi stannar där också, att det inte blir för sent för många. Vi skulle egentligen ha börjat 7, jag ber om ursäkt, det fungerade inte som det skulle, så vi började 9, alhamdulillah. Det har kommit en bit på väg i alla fall. Men vi stannar där så att vi inte kommer in på det, så jag vill inte flyga förbi nästa här bara. Så om det är några frågor om det som har varit, och speciellt om det här sista, så får ni ställa dem nu. Ja, varsågod. Vilken nya man ska göra för Jumma Ghusl, det egentligen hör inte riktigt till ämnet heller. Vi kommer inshallah komma in på det. Men generellt sett, för fredagsbönen så gör man avsikt för fredagsbönen. Det är att man avser inte obligatorisk ghusl, eftersom den ghuslen inte är obligatorisk, och den upphäver inget orent tillstånd. Men vi kommer till den sen inshallah. Nästa fråga. Ja, vinäger som finns i affärerna, det är en bra fråga. Därför att problemet med vinäger är att jag har inte en aning om hur de tillverkar det. Jag vet inte ens om det har varit vin från början, eller om det blir vinäger på ett annat sätt. Ett problem som skulle kunna vara när det gäller vinäger är att om det tillverkas genom att man häller i saker, att man först har vin och sen så häller man i någonting i vinet för att påskynda processen, så får man problem. Därför att vinet är orent. Vinet är orent. Om du lägger i någonting i vinet, så blir det som du lägger i också, det blir mutanajjis, alltså det påverkas av det, så att vi kan säga att det också blir orent. Så att när vinet sen förvandlas till vinäger, så blir själva vinet rent. Men det som ligger i behållaren är fortfarande orent, och det i sin tur påverkar då vinägen, så att vinägen blir oren. Och det är det som är problemet med att man häller i saker i vinet innan det har blivit vinäger. Och det är därför de lärda i Shafi-skolan har sagt att gör man det, då blir även vinägen oren. Och det är inte tillåtet att dricka. Men nu vet inte jag exakt hur det går till när man tillverkar vinäger. Och jag vet också att till exempel i Hanefi-skolan så är det helt okej. Okay. Så det är den åsikten jag personligen följer när det gäller vinäger. Därför att jag vet inte hur de gör. Är det några fler frågor? Ja, just det. Behåller ni i vilken vinet hölls mot den här vinet, och det behöver väl rimligtvis påverka huruvida vinägen är ren eller ej. Och det är därför rättsledare har nämnt i det fallet att både vinet och behållaren blir rena tillsammans när vinet förvandlas till vinäger. Men dessvärre inte det man häller i behållaren, utan det är behållaren själv och även vinet. Men tyvärr inte det som man häller i, som sagt. Nästa fråga. Kläder gjorda av svin är till exempel vantar. Jag vet inte vad frågan är riktigt. Men menar du alltså om det är tillåtet att använda dem, så är svaret nej. Om det alltså inte är tillåtet att använda dem. Okej, okay. Är det några fler frågor? Frågan är om man får klappa en hund. Vad ska man göra om kläderna rör fint till exempel? Det här hör egentligen till nästa veckas lektion inshallah. Men egentligen så får man klappa en hund om man själv inte är blöt, om hunden inte är blöt. Därför att smuts förs inte över om det är torrt mot torrt. Men som sagt, det här är en fråga som kommer inshallah nästa vecka. Och jag tror att vi börjar bli klara här nu, så om det inte är några fler frågor så avslutar vi nu. Om det inte är någon som känner att de vill fråga någonting av det som har varit. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا توبه نصوحا وطهرنا قلبا وجسدا وروحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه.